With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna tillbaka när jag ligger
välkomna tillbaka
när jag ligger på högt i pitchen.
Välkomna. Välkomna.
Jag vet inte för vad jag ska mig.
Ja.
Välkomna tillbaka. Det är
välkomna tillbaka.
Vi har kommit in i julveckorna.
Vi har kommit in i julveckorna.
Jag har aldrig varit gladare för att podd är
idag. Jag sitter här
mitt
idag.
Jag sitter här
min härliga poddkollega Camilla Hamel.
Har du varit på TV idag?
Ja.
Har du varit på TV idag?
Ja.
Har du varit på TV idag?
Glitterklänning.
Hur
glitterklänning?
Hur
och jag som är på riktigt.
Jag har på riktigt.
Jag har förknicknorens tights från Lindex.
Jag har en lång
Stark,
inget smink,
jag har en lång kofta,
duschar in i
optitisligen.
Men thank God it's radio.
Jag
tänkte på det.
Vi borde ta en bild på oss själva idag. Du är vacker som bara den. Du är vacker som bara den.
Vad glad
ska du inte säga detsamma?
Jag som alltid tycker att det var en komplimang. Men vad har du gjort hemma i pyjamas?
Jag har färre dagar på kontoret nu. Och när jag inte behöver åka till kontoret så gör jag inte mig i ordning. Jag går hemma i mjukiskläder.
Jag var hemma i mjukiskläder.
Man kanske inte kan tänka att du ser ut som 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 att du
och när de väl har kommit till jobbet utan, utan, och när de väl har kommit till jobbet utan, då blir man såhär, men gud, mår du? Är det okej?
Jag har inte så mycket smink i vanliga fall.
Men det är så konstigt
med tv-smink, för att när man väl är där i studion, när man väl är där i studion, det skulle vara konstigt, man känner sig konstig när man kommer utanför dörren. Men så fort man kommer utanför dörren,
så ser man hur tjock det är, då ser man hur tjock det är.
Det är inte gjort för att vara fin på en gala.
Det var jätte härligt. Jag har inte riktigt åkt iväg. Det var så intensivt. Det var första lite grann så här bara komma iväg.
Det var första lite grann
är en jättefin stad.
Ja, men verkligen, men det är en jättefin stad. Ja, men verkligen, det är liksom som att gå i en sagostad. Det är liksom som att gå i en sagostad.
Jag har bara sett den på så här sociala medier.
Men jag har alltid velat åka dit. Men det
är, om min man har inte varit där, om min man har inte varit där, hade varit i sittan staden inte hade varit i gått dit, och det här berget man kan gå till ligger bara, det här berget promenad ligger bara en kvart.
Och han var helt tagen av det där, och jag borde veta bättre om det, och jag borde veta bättre än att ta med honom upp på höga höjder.
Nej, tvärtom.
Jag vecklar upp, lägger dem i en väska. Men det är så värt det, men när jag jobbar så låter jag
Men vi ska prata om julgodis idag på tal om att vi släpper det här avsnittet.
Alltså det är ju så här, jag firar ju inte jul. Gud, hur många gånger ska vi säga det i den här podden? Men med det sagt så älskar jag ändå allting som hör julen till. Alltså jag skulle ju lätt kunna liksom...
Julottan, julevangeliet.
Bortsett från det religiösa.
Allt man äter.
Jag älskar allt det kulturella.
Skinkan. Ja, jag ska sluta nu.
Okej, låt mig presentera vad jag älskar med julen och varför hela december är som en julafton för mig. Alltså julmaten. Mm. Vet du, alltså Ikeas julbord.
Du, jag var ju där idag som sagt. Ja. Och... det öppnar klockan 11. 10:55 så var det liksom kö ner för rulltrapporna till julbordet.
Men den är så god. Och det är liksom en av få såna här bufféer som jag kan äta väldigt mycket av. Mm-hmm.
Alltså, eller, gillar som du sill och sådär?
Älskar fisk. I sill, nej. Men de har lax. Ja. Och de har så här vegogrejer. Mm. Och deras alltså mandelmusslorna. Jag orkar inte ens. Men alla liksom, det som är liksom karaktäristiska julgodisar. Mm. Och alla de här programmen. Mm. Det, ah! Love it. Jag får liksom ta det jag älskar från så här högtider jag inte firar och bara njuta av dem så länge de varar.
Ja, men det jag gillar det, för man gör ju själv samma sak med liksom, ja, men så här, hur vi har så här, tagit Thanksgiving och Halloween, plockat det som vi tycker verkar bra och nice, och så kör man det. Ja. Liksom.
Men alltså, egentligen är ju typ julmaten, det var någon som skrev det på Facebook, och jag tycker att det är så klockrent, det är typ en arabisk frukost.
Okej,
okay, ja. Men det är liksom korv och lite röror och lite ja. Så här, ja, men det kan vara pommes till och med och lite
men det är så
och...
svårt tycker jag. Nu ska vi inte snöa in oss på julbordet, men det är, man kan ju prata så länge om det. Och jag kan ju inte hantera bufféer.
Alltså, som i?
Som i att jag blir som ett så här lönnebergskt fattigjon. Har du sett Emil i Lönneberg när fattigjonen bjuder in och de bara så här, gör ett taberas liksom, alltihopa på samma tallrik och till slut så sitter jag där och äter gröt med hovmästarsås och bara så slevar i med saker som bara smakar en blandning av sött och salt.
Ja.
Så att jag och min man var på Alla kan äta julbord för några år sedan som är ute på Artipelag och där fick man julbordet serverat i 7 sittningar.
Ah.
Man fick liksom in en tallrik i taget och det åts liksom så som
det är liksom en kontrollerad måltid.
Nej, men jag kan inte ens, jag tycker att det varma är godast. Mm. Så jag kan liksom inte ens behärska mig och vänta med det och ta det kalla först. Utan jag säger, jag måste bara ha lite Jansson och brunkål på det här. Nej, men det är sorgligt. Ja.
Alltså,
men...
jag önskar att jag kunde äta mycket på bufféer.
Ja.
Men mina ögon är hungrigare
än min
mage.
Det är så det blir för mig också. Jag äter inte så mycket nödvändigtvis. Nej. Jag bara blandar det så fel. Liksom. Så att det blir bara en enda stor sörja. Och jag är likadan på brunch. Allt så här. Det går inte. Jag vill ha à la carte.
Ja, men tur att det inte är julbord vi ska prata om. Ja. Utan julgodis.
Ja, för där är jag, när det kommer till julgodis så är jag mycket mer behärskad.
Ja, men du har också lite mer erfarenhet om så här julgodistraditioner.
Ja, men det har jag. Jag är inte behärskad när det kommer till julgodis. Men som jag nämnde lite kort förra veckan, när jag var barn så bodde vi på ställe där det fanns en julmarknad. Och då var mamma och pappa med där varje år och hade liksom köpt in sig på ett bord där de sålde hemgjort julgodis.
Och vad innefattade det?
Väldigt, väldigt uppskattat. Ja, men då stod de i hela... november på nätterna. Vi hade till och med en kola, en särskild kola som heter Tjong.
Vänta, jag känner igen det här namnet.
Ja, jag vet inte var det kommer ifrån, men det är en sån här kola som man drar, alltså så här, vet, som polkagrisar, som man drar den. Och det blev liksom en legend att om man inte gjorde den på natten så blev den misslyckad.
Aha.
Och det var väl för att pappa gjorde alltid den på natten för det var då han hade tid och så försökte han göra den någon gång på dagen och då blev den inte bra. Så att
dess var typ den bara... som så här, får fluffkoka eller inte, en sån grej.
Ja. Mm. Nej, men så att det var massa olika, och sen när vi inte längre gjorde det så hade vi fortfarande inför varje jul att hela liksom, släkten kom, min moster och morbror och kusiner och mamma och morfar, och så satt vi allihopa runt köksbordet och gjorde julgodis tillsammans.
Åh, vad mysigt!
Och då var det så att man kokade knäck, gjorde vi alltid, fudge, ischoklad.
Just.
Som ju är ett julgodis som nästan har försvunnit, skulle jag säga. Mozartkulor.
Det är de här marsipan.
Ja, men precis. Du börjar med en liten kula nougat. Mm. Och sen täcker du den i marsipan och sen doppar du i choklad.
Aldrig ätit. Fråga, är de goda?
Om man gillar marsipan så är de nog det. Jag tycker inte så mycket om att bara äta marsipan. Och sen, som vi vet, gillar jag inte nougat. Så att, nej, det är inte min favorit.
Det var inte din favorit.
Nej. Men det vi också alltid gjorde var hemmagjorda marsipanfigurer.
Okej.
Okay. Det var så konstigt för att ja, men då hade vi marsipan i en massa olika färger. Och så satt så här, kanske någon vuxen och försökte göra så här, 12 likadana grisar eller små grejer som doppades i choklad.
Mm.
Och alla vi barn gjorde, ja, men du vet hur det ser ut när barn leker med lera.
Ja.
Sådana grejer gjorde vi. Och sen så sparade man dem till julen. Och då tog man fram dem så här helt torra och smuliga. Och skulle man äta dem där.
Mm.
Så konstigt, det där helt, alltså vi, de senaste 20 åren har vi inte gjort hemmagjorda marsipangrejer till jul.
Ja, det känns också som att det är på väg bort.
Ja.
Däremot såg jag faktiskt precis innan 1 december att många hade gjort väldigt långa marsipangrisar och delat upp i 24 och skrivit så här, som en adventskalender.
Coolt.
Men annars har jag inte sett.
Men jag tror att med julgodis så är det som... med småkakor och allting annat till jul, att varje släkt och familj har sitt måste.
Mm.
Alltså som man alltid gör, tror jag. Men sen så tänkte jag på att det som verkligen har förändrat vad vi äter för julgodis, sen nu blir det en spaning här mitt i alltihopa, men det är ju så här, alltså man vet, Leilas jul, när hon, jag vet inte om det kan vara 10 år sedan som det gick i rutan, och hon gjorde Rocky Road.
Just det.
Det här var ju ingen som hade gjort det förut. Och då blev det julgodis.
Ja.
Så nu gör ju varenda liksom svenne Rocky Road till julen. Och bränna mandlar och liksom sånt som någon har gjort i tv till ett visst grej. Liksom.
Det var då, jag höll på att säga dåtidens, inte så länge sedan, men dåtidens influencers.
Ja.
Alltså för att bara kolla bara på dina lussekatter. Ja, du, och du vet du, jag har sett i så många Facebookgrupper. Nu har din trend blivit så stor att man inte längre benämner dig hela tiden.
Ja,
ja jag vet att jag tänkte så jag ska inte ens visa Emma, då blir hon upprörd. Men det är liksom så, ja, men jag såg att någon hade rullat dem så här, tänk dig vilken trend du har skapat. Jag är övertygad om att nästa år, då kommer ingen korva.
Nej.
Utan då kommer alla liksom göra remsor. Så coolt.
Vi får väl se. Men så det, jag vet inte om du vill inflika något mer innan vi går in på det som är första frågan.
Ja, för att vet du, även om jag inte har några egna julgodistraditioner så kände jag mig ändå tvungen att läsa på om historien. Vad är egentligen julgodis? För det, jag fick en fråga som jag tyckte var väldigt bra. Det var så här, vad är egentligen julgodis? Är allt godis som görs inför eller under julen? Och det finns faktiskt en liksom historia bakom julgodiset. För 150 år sedan så var det vanligaste julgodiset äpplen och hasselnötter.
Oj, ja, men då var det väl lyxvara då kanske?
Ja, men det var liksom äpplena, det var vinteräpplen. Och hasselnötterna gick man ut i skogen och plockade själv.
Wow, fast det måste man ha gjort tidigare på hösten då kanske?
Det vet jag inte. Nej. Den informationen har jag inte. Det var liksom det man förtärde.
Men det kommer väl alltså... knäckäpplen är ju väldigt klassiskt. Så här, man tittar på Barnen i Bullerbyn och Lotta på Bråkmakargatan. Och så här, gammal svenskt öset på Danmark. De har på sitt jul på Tivoli också.
Och det såg jag när jag var i Turkiet också. Alltså det är en sån grej som hänger kvar. Det är också för att det är väldigt vackert att titta på. Men, så att, och jag tycker bara att det är liksom kul att se att alltså en frukt och liksom hasselnötter, det är ändå så här, kan vara ganska dyra råvaror beroende på när man köper dem. Som, och då ansågs det liksom vara godis. Lite hälsosammare än dagens alternativ. Men det här mer liksom traditionella utbudet som vi har idag, det är hämtat från 1600-talet.
Oj.
För då hade man speciella konfektbord som avslutade de större middagarna hos adliga familjer.
Jaha.
På den tiden bestod konfektbordet av nötter, kanderade eller karamelliserade frukter eller marsipanfigurer. Så där har vi marsipanfigurerna.
Ja.
Men återigen så här, nötter, och nu kommer liksom det här karamelliserade in. Jag vet inte när strösockret liksom blev. Det tror jag att jag kan hitta på information om på Dan Zuckers hemsida. Jag kommer kolla upp det alldeles strax.
Säkert.
Men i slutet av 1800-talet då kom smällkaramellen av papper som innehöll en liten bit kristyr eller en polkagris.
Ja, men det får mig att tänka på något man verkligen gjorde. Dels så var det ju att man gjorde smällkarameller.
Ja, på skolan, i skolan.
Så stoppade man in en skumtomte i den. Och så när man tog fram, skulle äta den sen i mitten av januari så var det ju en stenhård. Men sen gjorde man ju också kristyr runt bokmärken. Gjorde du det?
Ja,
som man hängde i granen sen.
Mm.
För, de ser man inte längre heller.
Nej, och jag tror inte att min dotter har nog inte gjort något sånt pyssel, varken på förskolan eller i skolan nu.
Inte men, en smällkarameller?
Nej, och för då var ju tanken att det här skulle liksom hänga i julgranen. Ja. Fram tills man liksom hade granplundring, heter det va? Men ett annat julgodis som också är tänkt att hänga i granen, det är de här som säger alltså figurer av färgglad kristyr.
Mm.
Jag tror att jag någon gång på någon julmarknad köpte när jag var, det här var jättelänge, jag var typ 10 år och så bara såg ett hjärta av jättetjockt kristyrhjärta med någon figur på. Dagens julgodis, det är liksom steget därefter, för jag tänkte de här smällkaramellerna och kristyr och bokmärken och allt vad det är, det kommer jag ihåg från min barndom och jag är född på 90-talet. Dagens julgodis, det är liksom knäck, kola, ischoklad och fudge. Och det kommer ju liksom nya recept varje år. Nu känns det inte längre som att det finns det här, man gör bara det här.
Nej.
Kanske att man har någon kola eller någon knäck som grund eller någon fudge, men man smaksätter det mycket mer kreativt.
Verkligen, det tänker jag just på, för att det känns ändå som att det är så här kola, knäck, fudge är de här tre stora liksom. Men smaksättningarna är ju allt från så här turkisk peppar till polkagris till saffran till liksom.
Och det är ju skönt, för tänk om man liksom gör en sats med fudge och liksom bara smaksätter den på olika sätt. Det har man ju plötsligt liksom en hel godispåse med olika sorter, men grunden är densamma. Men en sak som också har kommit mer och mer in nu tycker jag är den här kondenserade mjölken.
Ja.
Alla kokar ju inte längre en fudge.
Nej.
Utan
det är nästan blivit vanligare att göra med den.
Precis, kondenserad mjölk, smör och någon chokladsort. Ja. Och så blandar man i det man gillar, låter stela och skär upp i
fudge. Då tycker jag att man får, nu kommer vi in på frågorna här, men för att fudge... När jag var i Skottland nu så sålde de fudge i en butik. De är tydligen kända för det där. Alltså, men då köper man som ett stort block.
Ah.
Och fudge är ju otroligt sött.
Mm.
Och på många ställen så ska den liksom enligt tradition vara lite så här smulig och sockrig.
Ja.
Och det blir ju, egentligen är det ju typ samma ingredienser som i cola.
Mm.
Det är bara det att i colan ska du inte röra för mycket, medan i knäcken, eller i fudgen ska du det.
Mm.
Fudgen kokas till en lite lägre temperatur och så ska du röra så pass mycket att sockret kristalliserar sig.
Mm.
Det man inte vill ska hända i en cola.
Precis.
Och då blir det fudge. Men jag har lite svårt för den. Medan däremot om du gör med den kondenserade mjölken, då får du en lite mera krämig...
Ja.
Alltså, den fudgen som blir lite så här torr och smulig, den kan man bita av och så bryts den lite. Liksom.
Just, och så smälter lite på tungan.
Ja, jag vill ha den så att när jag så här biter så ska det bli så märken efter tänderna.
Ja.
Det är den perfekta konsistensen.
Och det blir det ju liksom alltid när man kör på kondenserad mjölk. Mm. Men det är många recept som är liksom med kondenserad mjölk. Det blir en vanligare råvara att använda sig av. Och jag såg
det är lättare
faktiskt,
att få tag på.
Ja, och vet du, nu finns det inte längre bara ett märke. Alltså förutom två andra varumärken så... ICA Basic har börjat med kondenserad och karamelliserad mjölk.
Mycket.
Så det här, och jag tycker att det är ett tecken på...
Och då är det den sockrade vi pratar om.
Precis, den sötade. Och ja, jag tycker precis. Att när en butik tar in det som i sitt basic-sortiment, då är det en vanlig produkt.
Mm. Ja, verkligen. Men jag gjorde faktiskt, på uppdrag till en kund så gjorde jag hallon- och lakrisfudge för några veckor sedan. Som inte var med kondenserad mjölk, men där jag faktiskt också fick till den där sega liksom.
Mm.
Men det känns som att vi går händelserna i förväg lite grann.
Ja. Vad räknas egentligen som julgodis? Har vi
ja, men det är lite grann det som du pratar om nu. Alltså, ja, det får man väl säga. Sånt man bara, det du gör till julen och serverar får vara julgodis. Och sen så blir det väl att om man har gjort någonting under flera år och kanske också något som många gör, alltså alla i nasken, det är ju inte jul, den säljs hela året.
Ja.
Men den har ju blivit som julgodis.
Ja, men precis.
Och likadant så här, knäck kan du inte köpa i affärerna året runt. Gör man det liksom säsongs, då blir det ju jul.
Ja, det blir, man bestämmer själv vad man har för liksom för.
Ja, men det är klart att det finns ett gäng som är så här vanligare för att det är många som gör dem och de har gjort så länge, men ingen kommer säga till dig, om du sätter fram så här geléhallon så kommer ingen säga så här, det där är inte julgodis.
Nej. Det känns som att man på ett eller annat sätt ändå kan försvara sitt val av godis under julen.
Ja.
Men det är mycket kokande när man gör julgodis.
Mm.
Vilken termometer rekommenderar vi?
Ja,
har vi fått, för det är alltså en fråga som är formulerad.
Ja, precis. Om man ska, när man ska koka kola och knäck så ska man ju ha en bra kastrull till att börja med.
Ja.
Med en tjock botten.
Tjock botten.
Det var väldigt trendigt för några år sedan, och då menar jag kanske 15, att koka knäck i mikron. Har du gjort det?
Nej.
Det var liksom, det var det alla skulle göra.
Och jag såg några klipp på så här sociala medier.
Ja, och det kan man ju, och det går ju. Och tycker man att det är smidigare, fortsätt med det då. Det jag tycker är problematiskt är att det är svårt att liksom kontinuerligt kolla temperaturen.
Mm.
Jag tror också det här inbillar jag mig kanske, men att en knäck som får koka, liksom puttra in kastrull, får en mer...
Jämn uppvärmning.
Ja, och också en godare smak. Att så här, sockret kristalliserar sig jämnare och bättre än att bara så blästra det i mikron.
Alltså jag är övertygad om att en del saker, de behöver tid.
Mm.
Och det är liksom, allting ska gå så snabbt hela tiden. Jag är all for att liksom tidseffektiva saker, men saker som ska kokas, låt dem kokas i en kastrull.
Ja.
Och det är också så här, det är väldigt varmt. Jag skulle inte känna mig trygg med att mikra saker så varmt. Alltså nej. Kastrullen, där har man kontroll, känner jag.
Och, men, så här, vilka termometrar finns det då till att börja med? Det finns ju så här riktiga sockertermometrar.
Ja.
Som, alltså, det man ska verkligen tänka på, du behöver ha en termometer som går upp till i alla fall så här 130, 140, 150 grader. Ja. Du kan inte ha en så här baristatermometer. Ja. Som var för att värma kaffemjölk. Den tog min svärfar i söndagssteken och satte in i ugnen.
Oj.
Det var smälte.
Ja. Åh nej.
Så man, det sitter att det är en termometer som är gjord för de temperaturerna. Sen så tycker inte jag att... Alltså det är, ta den termometer du har. Jag har en sockertermometer. De är ganska stora. Och så är det liksom den här... De är inte digitala utan är den här liksom kvicksilvergrejen. Det som krävs är att du har ganska mycket vätska. Du kan inte göra dem på en liten. Liksom.
Nej, just det.
Men jag har den termometern som jag använder till nästan allt, som egentligen är så här en del av en ballongvisp med termometer. Mm. Den har jag till det mesta.
Alltså jag har använt allt från liksom en kötttermometer, ja, till de här, du vet, de här superbilliga. Det är nästan bara som en sticka och sen, ja, en liten digital, ja, display.
Ja.
Funkar jättebra.
Ja, det enda som är om man tänker att man vill ha den liggande i kastrullen, ja, hela tiden, då bör du ha en sockertermometer eller någon som så tål ordentligt med värme, inte har plasthandtag eller har för kort skaft. Liksom.
För det gillar jag med min kötttermometer. För det är liksom den här metallgrejen, mm, den är ganska lång och sen böjs den. Ja, så då kan jag liksom hänga den över, ja, kastrullkanten, vilket är jätteskönt. För då kan man, du vet, gå på toa snabbt, ja, om man behöver det.
Men annars om man bara liksom känner varje gång och sen, mm, tar ut den, då...
Men det är också så här, och gör man så, mm, vilket absolut går, då är det liksom inga snabba rörelser, utan låt den ligga lite så att den hinner, ja, stabilisera sig. Så att man tänker, ah nej, den hann inte upp så. Liksom. Så det är bara tips. Men jag såg nyligen i en affär att nu har det kommit så slevar,
mm,
och i skaftet, mm, så finns det en display. Mm. Jag har velat köpa en sån men har bara inte gjort det. Och det känns så himla smidigt,
ja,
för den ska ju ändå bara ligga där i.
Ja. Det är jättesmart. Och så är den vispen som jag har. Den har jag när jag typ, mm, gör vaniljkräm och sånt när det ska upp till 85. Mm. När jag hela tiden rör om och så ser jag på skaftet hur varmt det är.
Perfekt.
Men så finns det likadan med slev.
Ja. Mm. Så det skulle jag ändå säga. Om man inte har en termometer,
mm,
och liksom ska köpa, då tycker jag man köper en sån.
Ja, absolut.
Men vi som har 71, vi behöver ju inte.
Eller snarare tvärtom. Om du bara ska köpa en, kanske du ska ha en som inte är en slev också.
Ja, i för sig. Som du faktiskt kan använda till köttet, ja, i ugnen också. Sant. Ja.
Men både knäck och kola kan man göra utan termometer. Ja. Alltså, jag vill ändå säga att har du en termometer, använd den. Har du tänkt skaffa en termometer, gör det. Det är en, ja, bra grej att ha. Även om du kommer aldrig få lika exakt resultat, nej, utan.
För det är många gånger som... Alltså, jag upplever att jag får kommentarer eller så här, frågor från mina följare som inte har en termometer. Och säger de så här, men jag följde ditt recept till punkt och pricka på någon kola. Jag gjorde kulprovet, vilket vi ska, mm, gå igenom nu, men det blev ändå inte bra. Den, nej, blev för hård, eller den liksom bara sjunker ihop. Vad har jag gjort för fel?
Mm.
Och det är för att det är inte bulletproof, nej, att göra kulprovet. Det är ett jättebra verktyg, mm, absolut. Men det absolut bästa är att använda en termometer.
Mm.
Men Emma, man har ingen termometer, man står och kokar cola i detta nu. Vad gör man?
Ja, men jag tänkte att du skulle få berätta om kulprovet, så, mm, ska jag berätta om en alternativ grej till kulprovet.
Perfekt. Kulprovet är superenkelt. Mm. Oavsett om du kokar cola eller knäck så tar du lite kallt vatten i ett glas. Tar lite av cola eller knäcksmeten, klickar i det i glaset och då kommer, om kolan är klar eller knäcket eller whatever, kommer den att liksom, vad säger man?
Ja, men
det blir en kula. Alltså, det blir,
ja, så här, du kan ta det och så kan du rulla den till en liten boll.
Precis. Och den liksom smälter inte ut i vattnet.
Nej.
För gör den det, då måste du koka lite till. Har du kokat för länge så kommer det bli väldigt, väldigt, väldigt hårt.
Ja, och då är det ingenting du kan göra för att göra den mjukare.
Nej, utan då tyvärr, mm, jättetråkigt. Då får man börja om.
Mm.
Men, så det är inga exakta mått, men man vet på ett ungefär. Och gör man kulprovet, då behöver man göra det ganska många gånger under processens gång.
Ja.
Så att man inte går från lös till superhård. Det är bättre att liksom hitta rätt,
ja, men
punkt.
Precis. Och det är ju, vi kommer komma in på det när vi pratar temperaturer. Alltså de sista temperaturerna, de sista fem, och också de som skiljer en rinnande kola från en hård kola,
mm,
då går det fort.
Ja.
Medan
det ta, ja, ganska
det kan ta liksom en halvtimme upp till 118-119, mm, och sen bara när du verkligen ska göra kulprov och grejer, då går det fort.
Ja. Och jag skulle säga att under tiden som du gör ett kulprov, ta bort kastrullen från spisplattan.
Ja.
Låt den inte fortsätta koka, för om du var på gränsen,
mm,
då har det hunnit,
ja,
koka ännu varmare, ja, under tiden som du gör kulprovet.
Ja, men verkligen. Men ett alternativ till det är att man kan ha en tallrik i frysen.
Ah.
Och så tar du ut den och så tar du lite kola, mm, smet på. Och så märker du direkt vilken konsistens den kommer få när den, ja,
men
är
det
kall.
Är perfekt, för jag har tänkt på det ibland. Så himla mycket slöseri på vatten. Och disk.
Ja, och lite kladdigt. Och liksom.
Ja, men också så här, du ska, för att, ja, men glas efter, för jag kan inte, måste jag diska om det glaset? Nej. Mm. Jag gillar idén om ett kallt fat.
Ja.
Perfekt.
Men om du har en termometer, vilken temperatur? Och det här är ju... Dels en smaksak,
ja,
vad man, hur man så här gillar sin knäck. Mm. Alltså det kan ju vara allt ifrån att när man tar ut pappret så ska kolan följa med, mm, och vara helt superseg,
mm,
till att den ska vara stenhård och sen ska den smälta i munnen, ja, eller att den ska bli seg i munnen. Så det är helt och hållet vad man har för preferens.
Precis.
Men sen upplever jag också att olika temperaturer... Alltså,
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Om jag bara drar temperaturer här till exempel.
Ja, kör.
Mellan 122 till 125 har du en mjuk, seg kolaknäck.
När jag gör mina så här, typ, drömkolabitar från min bok, och då vill jag ha en liksom, så här, len smörkola, då vill jag att man ska se mitt tandbett.
Ja.
Jag brukar köra på 123, det är min golden number.
Jag brukar köra 122.
Nej, såklart.
Och då, om det är typ en kola som jag vill kunna skära.
Men jag vill också säga att när jag brukar ta bort kastrullen från plattan ungefär vid 121-122.
Ja, men precis.
Mm. För kastrullen är ju fortfarande varm innan du har hunnit hälla den på liksom, i formen eller vad du nu vill göra. Det är bara ett tips.
Men jag har gjort kola någon gång som jag gjort i 125 grader. Den blev stenhård. Mm. Jag läste någonstans att My Feltz, de säljer ju supergoda kolor på hennes café, att hon alltid kokat i typ 126, vilket jag tycker låter helt galet.
Men egen tanke där. Förvarar du dina kolor i kylen?
Nej.
För att jag märker att såhär, jag brukar koka min till 123. Eller, såhär, jag kokar inte 121, men jag vill att den ska vara 123 grader varm.
Mm.
Men nu kanske det för sig beror på att jag har massa choklad på. Men den jag märker ändå att efter en stund i rumstemperatur så kan den ändå... Mm. Man ser ändå att den mjuknar av på något sätt. Mm. Inte att den blir lös, men man ser på färgen. Så det kanske är det. Jag vet inte om det handlar om en hållbarhetsfråga.
Nej. Men den jag hade som var 125-126, den kunde jag inte sätta en kniv i.
Ja, okej, då är det illa.
Ja, så det, alltså, som, för vid 130, om du gör typ tar kola så häller du ut det och ska göra liksom, då kan du bryta, så typ om du ska göra dime eller någonting. Så vid 130 så har du knäck som är bräckbar.
Just det.
Så man förstår ju så här, vid 122 är den jättemjuk, vid 130 är den bräckbar. Ja. Och så vill man hamna däremellan.
Just det, då går det
fort. Och liksom, ska du bara testa ett kulprov så kan den gå upp 3-4 grader. Så man förstår ju att det kan gå åt skogen ibland, fast man tycker
verkligen
att man håller koll liksom.
Så, och jag tänker att, alltså jag kan säga att de första gångerna som jag kokade kola och knäck, även om jag hade termometer, så blev det inte som jag ville. Utan Nej. Jag tycker ändå att det kräver att man får öva sig lite fram och testa sig fram vad man själv gillar och hur ens termometer och spis och liksom kastruller och allt vad det är, hur det fungerar innan man liksom sätter det. Men på tal om det, på det här med hur hård eller hur mjuk den blir, så tycker jag även att liksom hur man kokar den spelar roll.
Mm.
För att det är också en fråga jag får ofta. Men jag gjorde precis, jag lät den komma upp till rätt gradantal och följde alla dina instruktioner. Den blev ändå stenhård.
Mm.
Och jag tror, jag har inget belägg för det här, det här är bara erfarenhetsbaserat svar. Det är att om man kokar den för intensivt så blir den för hård. Det spelar ingen roll om du har kokat den till 123.
Mm.
Jag brukar säga, koka på medelvärme.
Mm.
Jag brukar ha högsta värmen tills dess att allt har smält ihop.
Mm.
Men sen så sänker jag till medelvärme och låter den koka till rätt temperatur.
Ja, det finns ju verkligen olika skolor där. För att jag tänker att också helt utifrån egen erfarenhet baserat att det kan också bli tvärtom. Om jag stormkokar min kola, då kommer den upp till 125 grader väldigt mycket snabbare.
Mm.
Så att den har inte egentligen hunnit utveckla sig som den ska.
Mm.
För det kan jag märka ibland med liksom en sockerlag eller liksom vad som helst. Alltså kör man det på högsta, då kommer man upp till den här temperaturen mycket, mycket snabbare.
Sant.
Men den har inte fått rätt konsistens.
Just det.
Men jag tittade faktiskt, jag googlade och hittade en del bra svar från Magnus Johansson, som är en konditor som jag litar väldigt mycket på. Ja. Och han hävdade att, ja men också så här, medeltemperatur, men hellre medel till hög.
Ja.
För att det var många som frågade honom så här, men jag har kokat den här knäcken i 3 timmar, den är fortfarande mjuk. Men den ska liksom inte hålla på att sjuda.
Nej,
du ska inte stå och sjuda den på 4.
För det är liksom inte koka, så när det står koka då ska det bubbla. Ja. Liksom,
så jag skulle säga minst medel.
Ja.
Och hans svar på jättemånga så här, varför blir det så här, varför blir det så här, var höjdtemperaturen.
Mm.
Höjdtemperaturen.
Och jag tror, förlåt, jag ska inflika, nu vet jag att det är Magnus Johansson som talar egentligen.
Mm. Mm.
Men jag tror också att den tjockbottnade kastrullen har jättestor betydelse för hur värmen fördelar sig i kolan. Och återigen, har inget belägg för det här.
Nej.
Jag har bara alltså, olika erfarenheter när jag har testat.
Ja. Ja, men jag tror att precis som när du bakar någonting i ugnen så beror det jättemycket på vilken ugnsform du har, hur snabbt den blir färdigbakad. På samma sätt spelar det någon roll vilken kastrull du har. Men han säger i alla fall, koka snabbare på högre värme. Det ger en godare kola. Mm. Och sen så säger han ett tips som kan låta tråkigt. Men han säger dels så här, rör liksom tills det har börjat koka. Då ska man sluta röra. Och så ska man bara någon gång emellanåt röra varsamt och sakta. Inte så här hastigt röra, för då får man det här sockriga. Men sen när man väl ska hälla ut kolan, då ska man inte skrapa ur bottenskrapet.
Nej!
För det kan göra att kolan kristalliseras.
Jaha, men vad gör man av det? Äter man upp det bara?
Ja, kanske.
Så alltså det är lite... det bästa jag vet. Varm kola. Uff!
Bränner inte bara.
Nej, men jag brukar vänta tills det har så här svalnat lite grann så att man inte bränner sig på tungan. Och äta det med sked är ju magiskt.
Ja, men det låter ju inte jätte ekonomiskt, men
i alla fall, det hamnar i magen.
Om man märker att det blev knas så kan det vara det att man har skrapat med det här bottenskrapet.
Mm.
Men en annan sak som jag också snubblade på är att man helst aldrig när man kokar kola och knäck ska dubbla receptet.
Jaså?
Och det här vet jag, minns jag att jag har sett förut väldigt mycket, att man aldrig ska göra dubbelsats av knäck. För att det blir för mycket smet, så att man får liksom ingen jämn värme mellan översta och understa lagret. Typ, liksom.
Mm.
Det finns säkert jättemånga som har gjort dubbelsats och det går bra.
Ja.
Men också om du har misslyckats,
då är det...
fundera på om du har kört dubbelsats.
För jag har många gånger bjudit på drömkolabitar under året inför så här event som har med boken att göra. Mm. Och då har jag har kört långpanna då för att jag ska kunna köra många mumsbitar.
Ja.
Då har jag väl bara haft väldigt tur.
Ja, alltså som sagt, det kan ju gå, men det kan också vara knas. Och då, det ska tydligen vara så att det blir svårt liksom att få...
Men vet du, jag märkte också att, senaste gången jag gjorde drömkolabitarna, gud vad jag pratar om dem, men det är oftast då jag gör kola, det är därför. Då så använde jag tror att det var en lägre fetthalt på grädden än den här 40-procentiga.
Mm.
Och då gick det mycket snabbare att koka kolan. Det tar längre tid med den här tjocka grädden. Jag vet inte om
det där stötte jag också på idag. Och jag tror att det var även Magnus här som svarade att, för det var någon som hade misslyckats med en lägre fetthalt grädde. Och då sa han att om du använder lägre fetthalt i grädden, då behöver du ofta kompensera den med lite extra smör.
Mm.
För att få upp samma fetthalt.
Bra,
för annars ändrar det ju konsistensen om man har mindre fett i kolan. Liksom.
Ah, det är ju jättebra att veta.
Mm.
Så man inte bara kan byta ut ingredienser rakt av utan att man måste tänka på förhållandet.
Ah.
Okej, men jag har inte gjort så mycket knäck.
Nej.
Har du gjort det?
Ja, alltså jag ska inte säga mycket. Jag har gjort ganska mycket knäck i mina dagar. Undviker det helst. För att det här... Eller om jag gör det så häller jag ut dem. Alltså, jag orkar inte med...
Du gör
med...
alltså bitar som du...
Ja,
som du,
ja,
okay.
Alltså...
Men vad är grejen med formarna? Jag fattar inte. Om man ändå kan hälla ut och dela i bitar.
Ja, men grejen är väl att det är så man gjorde knäck förr i tiden. Och det är det som är knäck för svenskarna. Liksom.
Okay.
Men där har ju också... Pappret har ju fått en bättre kvalitet än det hade när man var liten. Då var det... Man fick så här... sutta på det liksom, så att det skulle mjukas upp och sen kunde man till slut få av det, för de satt alltid fast och liksom, nu är det bättre papper. Men jag tycker det smidigaste är att hälla över smeten i en mindre kanna med en liten pip och sen ganska snabbt liksom hälla. Men det gäller, man måste ha knycken, för det är som du ska upp och du ska ner, alltså jävligt små formar liksom.
Ja.
Det blir, och så välter de. det är ju bökigt. Det är inte något.
Är det värt mödan?
Det var någon som tipsade om att man kunde hälla smeten på en gammal sirapsflaska.
Ja, just det.
Dels blir den väldigt varm så man måste ha en grillvante runt den när man håller.
Jag tänker det är en plastflaska.
Ja, precis. Men jag skulle säga att det största problemet är om du har mandel i knäcken så lär det fastna liksom.
Ja, men i de fallen så tror jag att det är många som lägger på efter. Men då kanske när hon är stenar redan.
Ja, det... Men jag har ju sett väldigt, väldigt många som använder den här. För det finns ju en knäckdispenser typ. Jag har aldrig provat den.
Det heter egentligen doseringstratt.
Ja, okay.
Jag har använt den, jag brukar använda den för andra ändamål än just det. Men den funkar ju bra, men jag vet inte hur bra den funkar. Jag upplever att knäck, eller jag har förstått det som att knäck stelar mycket snabbare. Eller väldigt snabbt. Då måste man vara snabb med doseringen.
Ja, men så är det. Men om du har en smet som är 125 grader, då är den fortfarande rinnig liksom. Men såklart, vänder du jättemycket hackad mandel så blir den ju mer trögflytande och blockar liksom.
Ja, kanske är bättre att ha i den efter den mandeln. Eller bryter man mot en regel då?
Alltså, jag tycker att den ska vara där i liksom.
Jag fattar. Ja, men då kör vi att vi häller ut den i formen och så delar vi upp den sen.
Och vill man nödvändigtvis hälla dem i de här små... Så kör en liten kanna. Och jag välkomnar alla som sitter på husmors knep kring det här. Dela dem med oss så kan vi dela vidare.
Jag borde göra en story. Och skriva, ge alla era husmors tips för bästa knäcksmetsfördelningen.
Kanske sitter någon med något så här som en middelussebulle grej fast man ska fylla knäckformarna.
Det kommer. Eller så kommer du snart att presentera något. Du bara får
det känns som att jag hade något på gång. Men, nej. Men som sagt, det stelnar och till slut så har du ju... Liksom en hinna i den här kannan som är för stel för att ens ta med slickpott. Liksom.
Det äter man med sked sen.
Ja, för då har det, då är det stelt.
Men liksom. Hur diskar man den? Är det bara hälla massa varmvatten?
Ja, den får stå i vatten i 3 dagar fram till annan dagen.
Charmigt.
Men jag skulle säga, om man har problem med att diska grytan, fyll den med vatten, sätt tillbaka den på spisen och låt den koka liksom, med vattnet. Så kommer det försvinna alltihopa.
Husmorstips. Ska vi förflytta oss till fudgen?
Ja, jag ska bara se här om vi har missat något. Ja, men troubleshooting som det vanligaste problemet kanske är med kola och knäck, om den blir grynig och kornig och så här. Mm. Då är det för att man har rört för mycket. Så att man, det tycker jag man ska ha med sig. Om man funderar på varför kolan blir sockrig, då har man rört för mycket.
Men, och det är också därför det är viktigt med en tjockbottnad kastrull. För annars så bränns det ju om det inte... Och jag tycker att det är så värt att investera i en ordentlig kastrull.
Ja.
Men ska vi köra lite fudge då? Vi har ju nämnt tidigare det här med glukossirapen. Ja. För att det inte ska kristallisera sig.
Ja, och det... Förlåt, nu vill jag backa.
Ja, vi backar.
För att jag tänkte nämligen... jag googlade lite på vad man anser vara skillnader mellan kola och knäck.
Ja!
För att det är ju typ samma... Alltså ingredienser.
Ja.
Men då är ju knäck är socker, sirap, grädde. Mm-hmm. Ungefär 3 lika på den. Och sen kokar den till 125 eller vad man nu vill ha. Och sen på slutet i med en liten klick smör och mandel eller någonting. Mm. Medans kola är också mer smör.
Just det.
Och mindre andel... Om det är socker eller någonting. Men det är liksom lite olika proportioner på dem i kolan och knäcken. Och sen då, för det mesta, för man vill ju göra någon slags smörkola liksom. Mm. Att det då är mer smör i kolan. Och att generellt sett, nu är det också olika preferens. Generellt sett så är ju kolan mjukare och segare. Medan knäcken är hårdare.
Mm.
Ja.
Bra, för jag tänkte precis säga det. Okej, vi har skillnaderna mellan knäck och kola. Mm. Vad är skillnaden mellan fudge, knäck och kola? Vi har pratat lite tidigare om konsistensen.
Ja, men precis. Det är ju att om du kokar, tar du ingredienserna och bara låter dem koka som om du skulle göra en kola, då blir fudgen en kola.
Mm.
Så ska du koka fudge på det traditionella sättet, då inte med kondenserad mjölk och sådär, då behöver man röra mer. Om man vill ha den här sockriga.
Ja, lite smuliga.
Ja.
Ish. Det är en svår konsistens att förklara, tycker jag.
Ja.
Men den är också väldigt söt. Jag upplever den som sötare. Jag vet, egentligen är det ju väldigt mycket socker i kola.
Mm.
Och knäck också. Men jag upplever ändå alltid fudge som sötare.
Jag vill också gärna rekommendera, det här står nästan inte i några recept, men släng i lite salt i kolan och i knäcken.
Det är alltid, alltså, i alla recept. Ja. Släng bara in lite. För jag märkte det, jag skulle lägga upp mitt recept på pepparkaksdeg. Eller mitt och mitt, alltså alla gör pepparkaksdeg likadant.
Aldrig gjort pepparkak i hela mitt liv.
Då kollar du på mitt senaste medverkan.
Jag kommer aldrig baka pepparkaksdeg i mitt liv.
Men jag tycker det är, jag skulle göra så här. Jag skulle baka med mina elever. Mm. Med mina fritidselever, för ibland är jag även på fritidsklubben. Det här är lite yngre barn och jag har typ 20 minuter på mig. Mm. Så jag tänkte så här, jag gör hemmagjord pepparkaksdeg så att de får uppleva den kvaliteten. Mm. Och så får de bara baka ut och grädda. Mm. Så därför gjorde jag det, och för att barnen också ville baka pepparkakor. Men jag brukar ofta så här, bara kolla, jämföra mitt recept, om det är så speciellt från alla andras. Snabb Google-sökning får man reda på mycket. Mm. Och jag är så här, varför har ingen salt eller vaniljsocker i sin pepparkaksdeg? Det är inte så revolutionerande.
Nej.
Men
jag tror att vaniljen kanske anses vara en krydda där, och att det redan är så kryddtungt.
Liksom. Men jag älskar kryddiga pepparkakor. Mm. Jag vill inte ha något mesig kaka.
Nej.
Jag vill att det ska vara ordentligt. Mm. Men också saltet. Mm. Oerhört viktigt, oavsett vad jag bakar.
Håller med.
Så det, ha på det i eran fudge också. Ja. Men oftast gör man ju godiset i förväg. Kan jag föreställa mig?
Var vi klara med fudge där?
Ja, eller? Vad vill du säga mer?
Nej, jag vet inte.
Just det, vänta. Vi har ju faktiskt fått feedback om att vi bara rusar oss igenom ämnet. Har du något mer att tillägga om fudgen?
Jag trodde att du skulle ha väldigt mycket att säga om fudge. Nej, men det känns som att du har gjort jättemycket fudge.
Jag gör mycket fudge blondies, eller brownies menar jag. Men oftast så gör jag det. Jag kör den snabba vägen med kondenserad mjölk. Mm. Det är smidigt, det är väldigt svårt att misslyckas med. Man kan göra den både i mikron och över ett vattenbad. Mm. Och det är liksom, som jag sa tidigare, det är kondenserad mjölk, det är smör, det är en choklad. Ibland är det nog grädde också, osäker. Det är olika recept. Där kan du också hitta lite olika varianter. Mm. Ja, men, och sen valfri smaksättning. Alltså, det är så enkelt. Och jag är så här, när jag hittar ett enkelt och bra sätt att göra någonting på, då kör jag på det. Ja. Så att jag har faktiskt inte så många så här koka fudge erfarenheter. Och det är för att jag också ofta upplever den kokade mer söt än den med sötad kondenserad mjölk.
Precis, för den tillsätter man ju inget extra socker i. Det är det som är.
Och grejen är, ofta så tror folk att någonting blir väldigt sött för att man har haft sötad kondenserad mjölk. Men den är egentligen inte så här jättesöt.
Den är ganska söt, ja, men, alltså, men så länge du inte blandar med mer socker.
Så länge du inte har i mer socker så är det inga konstigheter. Nej. Det är inte mer än i något annat. Nej.
Men sen vad man gillar, alltså, gör du en fudge med kondenserad mjölk och vit choklad, ja, då kommer det bli sjukt kvalmigt.
Såklart, liksom. Men har du i mörk choklad? Eller,
ja, men alltså, generellt så skulle jag nog säga det med fudgen, att så här, ta gärna något som bryter av lite. Mm. Alltså gör med apelsin och mörk choklad. Ja. Eller liksom något som balanserar. Ja, det låter faktiskt supergott. Ja. Och polka eller pepparmint. Gör du bara liksom mjölkkor, det är gott också. Men en tugga sen när man liksom nöjd precis. Med det.
Eller väldigt små bitar.
Ja. Kolla där. Jag måste bara berätta vad jag fick för adventskalender av min syster.
Alltså, vad är det med dig och att du har typ 70 adventskalendrar?
Ja, men jag är så älskad, Camilla.
Ja. Vadå? Mäter vi hur älskad man är i antalet adventskalendrar? Jag har noll.
Jag är så bortskämd. Mm. Så är det.
Det får vara det. Det är skönt.
Men då hade Moa gjort, hon hade köpt liksom själva kalender, en tom kalender. Mm. Och sen varje dag så öppnar man och då ligger det två stycken, hon har gjort 8 slags olika hemkokade kolor som hon har packat i små paket med små band runt. I varje lucka ligger det 2 stycken. Så lyfter man på dem så står det under vad det är för smak. En till mig och en till min man.
Nej.
Men förstår du vad fint?
Vad fint.
Ja. Alltså otroligt fint.
Så fin present.
Ja.
Och då har jag istället för en julklapp den 24 december så har du liksom fått en julklapp varje dag under hela december. Mm. Eller nästan. Gud vad lyxigt.
Ja, verkligen. Så det är också ett tips till er där ute.
Men det leder också faktiskt väldigt bra in på det här med förvaring och hållbarhet. Nu har hon alltså lagt in en massa kolor i en julkalender. Hur förvarar du den?
Den har jag framme. För även här har jag fått med mig tips från Magnus Johansson. Och knäck och kola ska förvaras torrt och svalt. Det ska inte vara i kylskåpet. Mm. Även, jag skulle säga att det är så preferens. Jag tycker om när den är lite kall.
Men, och jag gillar när den inte är det.
Ja, men torrt och svalt så håller knäck och kola upp till 3 månader.
Det är länge.
Det är länge.
Men om du tänker, jag tänkte ibland i så här presentbutiker och sånt, så kan man köpa typ så här Pärlans kola. Det är så hemkokt kola som är knappt en decimeter lång och så kostar den så här 40 kronor eller någonting. Ja. De ligger där framme i butiken liksom. Ganska länge.
Ja. Sen vet ju inte vi vad de lägger dem i understängningstid.
Jag tror att de ligger kvar där faktiskt.
Okay.
Men som sagt, torrt och svalt, så typ rumstemperatur, men inte så här 25 grader liksom. Men som hemma hos mig nu när det är så här 18-19 grader, då är det bra. Och lite alltså på samma ställe där du har chokladen, kommer du att prata om det? För likadant, praliner ska också försvaras torrt och svalt. Och de håller ju 2-4 veckor ungefär när man har fyllt dem med någonting.
Och jag tänker att då är det liksom ingen stress, för jag får många DMs nu om att jag ska förbereda en massa inför jul och jag vill liksom bara göra så mycket som möjligt för att vara i kyl och frys. Mm. Men det här är en sån grej som man kan göra långt innan, alltså 2-3 månader, det är länge.
Ja.
Och liksom bara
lägga. Och fudge klarar sig också väldigt länge. Och du kan frysa allt det här också.
Ja.
Alltså det förstörs inte av att du lägger det i frysen, men om det är som hemma hos mig nu så är frysen tight så här års. Så det är onödigt att fylla upp den med knäck och kola som klaras att stå ute liksom.
Och, men om det skulle vara så att man förvarar sin kola, alltså om det är så att man under somrarna till exempel när det är mycket varmare hemma hos mig, alltså då kan vi prata 25 grader, då kan jag ha den i kylen. Men jag brukar ta ut den en stund innan servering, så att den inte är så kallhård liksom, som den kan bli.
Ja.
Men hållbarhet har vi snackat, förvaring, bla 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 bla. Ja, har vi något mer?
Nej, och marsipan och sådär. Som sagt, om man gör marsipanfigurer eller någonting, de måste man ju försvara. Kanske också. Men förvara lufttätt.
Ja.
För de torkar ju ut.
Just det.
Och de kan man ha i kylen också. Men de kan också ta fram i rumstemperatur. Mm. Det är så att, var har de grejerna i affären liksom? De har inte de här grejerna i kylen.
Det är faktiskt exakt det jag brukar säga till mina elever. Sen när ni ska tänka på hur ni ska förvara saker, tänk hur förvarar de i affären, för dem om några måste ju faktiskt förvara det rätt.
Precis. Ja, men jag tog med den här frågan. Hur kan man göra med kola om man inte orkar slå in varje kola i papper?
Men måste man slå in den i papper?
Ja, om du inte vill att om du vill lägga dem tillsammans i en
så
burk,
att de inte klibbar ihop liksom.
Då måste du det.
Mm.
Annars om du lägger dem liksom i en burk bredvid varandra med lite mellanrum och sen ett smörpapper eller bakplåtpapper och sen ett lager till, då går det ju bra liksom. Och sen får du lägga fram dem en och en också. Men du lägger dem tillsammans utan papper, då kommer du att klistra.
Ja.
Så är det bara.
Men det är ju bara en ursäkt för att säga, oj, men alltså jag råkade ta tre nu och jag kan inte sära på dem.
Nej. Så. Så är det. Det här är en bit.
Men ibland kanske man kommer på lite så här sista minuten.
Ja, men jag tog med den frågan, för jag tänkte att det finns ändå ganska mycket, alltså som det här med att göra fudgen med kondenserad mjölk.
Ja.
Det går ju jättefort.
Få ingredienser också.
Ja. Och man kan lite grann slå ihop dem med frågan som kommer efter, nämligen nyttig alternativ till, för ytterligare en sak som jag minns att mina föräldrar gjorde och sålde var liksom någon typ av chokladbollar, men med så här fikon och dadlar och sånt.
Just det.
Och det går ju, alltså du kan, så här vanliga chokladbollar som man brukar göra nyttiga med kokosolja och fikon, dadlar, kakao, det är ett perfekt julgodis.
Också
rulla i kokos, liksom, går ju fort att göra och nyttigt liksom.
Ja, och det blir väldigt vackert också. Ja. Beroende, alltså, du kan ju liksom rulla i nästan vad som helst.
Ja.
Men jag kom på en grej. Chokladbräck. Mm. Och så lägger man bara massa gott. Men ja, riktigt
frukt,
god mörk choklad.
Frukt.
Nötter. Ja.
Frystorkade bär.
Det är ju supergott att äta. Och
verkligen.
Det är också fin present att ge bort. Alltså
ja,
många julgodisar, så länge du liksom förvarar och paketerar dem rätt, då är det en superfin
present. Ja, för det är så mycket kärlek i det. Som sagt, jag blir superglad när jag får det, för att jag tar mig typ inte tiden att göra eget julgodis. Så jag blir glad när jag får det. Men även om du har en riktigt god mörk choklad och gör så här egna trillingnötter eller bara så här, doppar dem i choklad, ja, men lite grann som, och sen alltså rör runt dem i choklad så att det inte blir mycket choklad utan de bara får lite täcke runt sig.
Mm.
Alltså rostade hasselnötter med täcke mörk choklad, det är ju jättegott. Och det går fort och det är hyfsat nyttigt skulle jag säga. Men sen så tycker jag så här, frossa också i så här torkade fikon och dadlar och frukt. Och alltså något som vi alltid brukade göra på julen bara är det här med att knäcka nötter hemma. Nu gör vi inte det längre för min man är nötallergiker, men de smakar ju helt annorlunda när man tar ut dem direkt från skalet. Liksom.
Det påminner mig lite om, det här kommer låta väldigt långsökt, men i Marokko så kan man ofta se så här, när hemmafruarna har städat, de har lagat mat, de har tvättat, allt är klart, då sätter de sig på trappen utanför dörren med en påse solrosfrön och du vet bara knäcker, skalar, äter och så spottar de ut, så hela gatorna är fulla med solrosfrön. Men det finns något så charmigt i det där, du vet, de sitter och pratar om allt mellan himmel och jord samtidigt som de skalar de där solrosfröna. Det är något väldigt fint i det, trots allt. Men ett väldigt snabbt julgodis som jag har tipsat om på min blogg, det är, nu hoppas jag att jag uttalar rätt, jag ber om ursäkt i förväg till mina brasilianska vänner och lyssnare, Brigadeiros. Mm. Det finns också en, det är en chokladkola som är gjord med sötad kondenserad mjölk som grund. Det finns också en vit variant med vit choklad som smakar som den här dulce-chokladen.
Okej.
Okay. Den är supergod. Mm. Den heter Beijinho.
Okej.
Okay. Jättefel utan. Mm. Hur som helst. Det här är, det är typ den här samma smet som när man gör fudge på sötat kondenserad mjölk, nästan. Mm. Men man kokar den i en kastrull tills den liksom blir en formbar smet. Rullar till bollar och sen rullar i valfri topping. Oftast är det ett chokladströssel, men det kan vara kokosflingor eller nötter eller vad som helst. Många har problem med att få den att stelna.
Okej, okay. Och vad är nyckeln? Vad är hemligheten? Förmodligen behöver den koka lite längre.
Ja, alltså grejen är så här. Jag kan säga så här. Oftast så tror jag att man blir lite rädd över hur tjock smeten blir. Och att den typ så här fastnar i kastrullen. Det ska vara så. Mm. Alltså på tal om så här knäcksmet som är svår att få loss. Alltså man slutar inte när du känner så här, åh, nu är det så tjock att jag nästan inte kan röra om. Du ska typ inte kunna röra om när den är klar. För att även om du kan forma den till en boll, så kommer du se att bollen typ säckar ihop. Om du inte har kokat smeten tillräckligt.
Okej.
Okay. Så att är smeten jättejobbig att röra om i kastrullen när den är varm, då är den perfekt. Det ska vara jobbigt.
Okay.
Men det är så värt mödan, för att den är så len och så god, och man kan variera den i oändlighet.
Okej. Okay. Och den kommer från Brasilien, säger du?
Ja. Mm. Punkt. Ja, men det, ja. Men det, har, det är liksom också faktiskt kul att se att mycket så här utländskt godis, det behöver inte vara julgodis för dem.
Nej,
men vi tar in det. Mm. Vi är så international och exotiska här. Men det är faktiskt kul att vi är så öppna inför så här nya kulturella intryck i julgodiset.
Jag kom på ett nyttigt godis till.
Berätta.
Clementinklyftor som du doppar i choklad.
Aldrig testat. Känns jättekonstigt. Mm.
Gott.
Är det gott? Mm. Ja. Alltså varför blev vi så off nu? Yes. Är vi klara med julgodisfrågorna
nu? Ja, men jag tror att vi är det. Vi kommer ju ha, kan vi berätta, ett litet jul- och nyårsuppehåll på podden. 2 veckor tänker vi vara lediga.
Mm.
Men det är inte än.
Nej.
Vi har, förutom det här avsnittet, 2 avsnitt kvar.
Ja, och nästa avsnitt är ju galet.
Det blir så spännande, för att vi har en gäst, men vi vet inte vem.
Nej, vi vet bara att det kommer att vara vinnaren av Hela Sverige bakar 2019.
Mm. Ja. Och finalen har inte varit.
Nej. Men vi har fått äran att liksom få bjuda hit personen.
Ja.
Personen vet att den ska komma hit. Den har fått en adress, den har fått en tid.
Ja.
Vem det är vi kommer att träffa, det får vi reda på nästa vecka.
Ja, otroligt spännande.
Verkligen.
Men ni kommer ju veta vem det är när det här lyssnas, för då är ju finalen går ju på onsdagen, tror jag. Och sen så får vi träffa den här personen på torsdagen, och sen så får ni lyssna på det på fredagen.
Underbart.
Så, och det här blir ju perfekt att ni också kommer att ställa frågor
till personen.
Personen som inte vet vem det är.
Nej.
Men som ni kanske, ja, vem vet. Ja. Jag är väldigt nyfiken på det, för att jag följer det här nu.
Mm.
Och nu är det ju 3 personer kvar.
Ja, vänta. Vem tror du vinner? Så kan vi se om det, du har bra så här.
Ja, alltså, för att jag sitter där och vet att vi ska träffa den här personen, och
men det är så här, inget personligt, du bara säger,
vad
tror du?
Det är så svårt, för det finns ingen självklar, tycker jag, för att de är så duktiga på så olika delar.
Mm.
Någon är så väldigt bred, duktig på det mesta, en är superduktig på så här metoder, teknik, dekoration.
Mm.
Så att Jag har en favorit, jag tänker inte säga vem det är för då kan det bli pinsamt.
Ja.
Men jag har ingen gissning på vem som tar hem det.
Okej. Jag kommer att faktiskt kolla igen alla avsnitt nu innan vi träffar den här personen, för jag har faktiskt inte följt det i år. Det var länge sedan jag följde den noggrant. Men det är också för att det, jag vet inte, det var bara runnit ur sanden, för jag kollar inte på tv så mycket. Ofta streamar jag.
Ja.
Och då är det lättare att vänta tills säsongen är över och kolla alla kolla alla avsnitt.
Men vad jag kan säga är att de tre som är kvar är tre väldigt olika karaktärer.
Jag trodde du skulle säga att alla har gått i din systers kör.
Nej, nej, det har de inte. Men alla är väldigt, tre väldigt olika karaktärer, så det ska bli jättespännande.
Gud vad kul.
Mm. Men vi ses då då.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.